Leif Gustafsson heter jag och jag tänkte prata om den del som ligger som komplementära som Christer pratar, alltså näringslivets nytta och nyttofunktioner som jag jobbar mycket med. Och jag ska väl representera dem och jag har väl då erfarenheter i utanför Sverige kring hur man kan använda den här tekniken på lite nya och annorlunda sätt. Och då kan man väl fråga sig varför just nu då? Varför är det här så intressant i näringslivets synpunkt? Och det kan man väl säga att det beror mycket på att andelen information i varje varas värde har aldrig varit så stor som nu. Av en Volvo till exempel så är priset man betalar så ungefär 60% informationshantering och 40% är kostnaden att bygga bilen, alltså skrynkla plåten och motor och bromsar och allt det där. Och det gör ju att ur ett ledningsperspektiv så en allt större andel av kostnadsmassan ligger i informationshantering som är rätt obearbetad så att säga. De andra processerna i produktionsledet är ju så väl utvecklade med logistiksystem och gud vet alla SAP och andra trebokstavsprodukter som finns ute för att hålla koll på de delarna. Och det betyder att ur ett ledningsperspektiv så är det lite korkat att inte börja intressera sig för informationshantering som har en mycket större potential ur ett kostnadsreduktions- och även intäktsökningsperspektiv ur ett företags synpunkt. Samtidigt är det överlager att det aldrig varit så billigt och det blir allt billigare att hantera information. Så liksom det är de faktorerna som driver mycket den här frågan ur ett näringslivsperspektiv. Att varför just nu och gör man den här? Och då kan man titta på det här att man kallar det economics of interaction. Det handlar ju också på att vi har fått en ny kanal som är interaktiv i systemet. Alltså den fjärde interaktiva kanalen kan jag säga om det här nätet. Den första var ju vår herre som skapade det här sättet med att lyssna och sådär. Sen kom Gutenberg på 1400-talet där man kunde börja skriva brev till varandra med information. Den tredje kanalen var Bell med telefonen för 100 år sedan. Man kunde prata med varandra. Från Bell och framåt så nästan all utveckling var broadcasting, alltså envägsinformation med annonser, radio, tv, tidningar och annat. Och det är först nu, de senaste åren, vi har fått en ny interaktiv kanal som heter internet. Som vi kanske har några års erfarenhet av. Och sett i telefonperspektivet så är vi 1900 kallt i utvecklingen ungefär av den. Och vi kommer antagligen skratta ihjäl oss om 4-5 år hur vi använder tekniken idag. Så en rasande snabb utveckling utifrån det här informationsperspektivet som ett industriellt perspektiv blir så stor kostnad och allt viktigare och snabb hantering. Och med den snabba produktlivscykler och annat så gör att det blir allt viktigare att ta om hand de här delarna. Det betyder att det sker en revolution i mycket det här med alltså vi går ifrån en produktionshanteringslogik till en interaktionshanteringslogik eller informationshanteringslogik mycket kan man säga. Så alla ekonomiska modeller och annat har skapats mycket kring produktionssystemen och det finns väldigt lite av modeller, tankar och synsätt kring informationshanteringssystem. Och det betyder att alltså det sker en mycket förändring att kapaciteten att interagera ökar kanske med faktor 2-5 hur man nu vill se på det. Alltså vi får en våldsamt mycket större möjlighet att kunna hantera information. Och det betyder att vi får nya sätt att både organisera affärer, bolag och företag och sättet att göra affärer. Och det vill säga hela vår tankemodellvärld är byggt mycket på det här economics of transformation, alltså produktion, alltså man ändrar förädlingsvärde i produktionssystemet till informationshanteringssystem. Och det gäller alla branscher egentligen. Ett allt större värde av varans värde så att säga är informationshantering och blir allt större. Och de kunskapshanteringssystem, man tar ett företag som Pharmacia till exempel. Alla tror jag har träffat på Losec, om inte hört talas om, eller många av använder säkert, inklusive undertecknad, eller har använt. Alltså priset på den ute någonstans, jag vet inte var det ligger idag, men för några år sedan så var det 400-500 kronor ungefär för en sån här liten burk. Alltså det riktiga priset. Produktionskostnaden var 2 spänn ungefär. Och resten är förpackad kunskap i systemet. Alltså det är lite vinst och annat sådana grejer och sånt där, men i huvudsak är det förpackad kunskap. Så produktionskostnaden är egentligen en försumbar del av varans värde. Och den gamla ledningslogiken jobbar mycket med kunskap om produktionssystemen. Och man behöver inte räkna så länge förstå att det är lite korkat ur ett ledningsperspektiv. Och samtidigt ska man säga då näringslivets synpunkt som jag träffar på mycket att kunskapen om att hantera kunskap är väldigt låg. För nästan alla chefer har gjort karriär i ett produktionssystem så att säga, där man kan alla de delarna, hur man hanterar maskiner och fabriker och hanterar människor och kunskap är mycket svårare teknologi. Och framförallt kanske inte finns verktyg, kunskap och vana så där ofta i ledningar och styrelser kring hur man gör det där. Och det gör jag också nu att det jag ofta tittar på, det är ju alla företagets processer, va? Och de ser ju ut i regel, det är ju fyra huvudprocesser. Kan man det utveckling, produktion, försäljning, eftermarknad, så har man ett antal stödprocesser. Ekonomi, personal, administration. Och var man än går in i de där egentligen så ställer ju det här med informationshantering till det överallt. Både konkurrenssynpunkt och möjlighetssynpunkt. Jag menar, att ta Volvo så är det naturligtvis viktigt att korta ledtiden för utveckling av en ny bil, där man gått från 4 till 3 till 2 år nu. Och det betyder att om man förstår ny marknadslogik och kan komma ut 2 år snabbare än man gjorde förut med ny bil, att man har en konkurrensfördel därför att man lär sig hantera information på ett bättre sätt. Eller om man jobbar med produktionssystem. Att få tajta upp kontakter med underleverantörer och annat, kunna få snabbare, korta ledtider, kunna ligga tätare på beställning. Istället för att producera mot lager så att säga, så producerar man på kundorder. Volvo producerar inte en enda bil idag för lager. Man producerar bara på beställning via snabba system. Det minskar med liksom lagerhållning och lagerkostnader och allting det där. Försäljningsdelar, alltså dels så kan man jobba med att naturligtvis supporta det system som finns, men även att tekniken ger helt nya säljmöjligheter. Kan jag berätta om ett exempel vi gjorde i England för över 2 år sedan nu. Det var den 960 fanns, och de kunder som köpte den och inte hade modem fick ett gratis medskick med bilen. Och då började vi med att vår ursprungliga tanke var att ha eftermarknadssupporten så att säga med kunden. Vad tyckte de om bilen? Går den bra? Ska du in för service? Och bla bla bla. Och sen naturligtvis så kittlar ju fantasin som vanligt. Så då började vi skicka erbjudandet till kunden. Och så tänkte vi så här att man kanske skulle vara kul att se om man kunde utnyttja tiden mellan. Man har skrivit kontrakt på bilen tills bilen är levererad. Alltså between buy and delivery så att säga. Och det gjorde ju så att för de kunder som hade köpt 960, skrivit på den och inte köpt air condition, så gick vi ut med ett mejl som sa att nu är det 3 veckor kvar tills en bil ska byggas. Du vet ju själv hur varmt det var förra sommaren, och vi gör ett erbjudande nu för den här air condition. Du får in den för 2000 spänn om du gör nu. När du gör det efteråt så kostar det då 16 eller vad det är, va? 75% satt in air condition. För alla som har köpt bil vet ju att när man väl har köpt bilen så går det bara ett par veckor som man glömt det, så man är mogen för nya fräscha beslut i den där så att säga. Och det går. Och det betyder att det var 40 000 bilar som såldes för 2 000 kronor mer på nettomarginal egentligen. Det följer genom hela systemet ner på vinstraden egentligen. Alltså även den korta tiden mellan man har köpt bilen till den levereras kan man använda om man har snabba system till mer försäljning så att säga. Men det kräver då liksom en snabbhet i systemet, och det är sätt liksom att affärsmässigt använda de snabba systemen. Och man kan gå och titta på alla ekonomi, på mycket på personalsidan som är inne nu för att liksom minska på hanteringskostnader. Det är mycket kring e-learning, kunskapshanteringssystem och diverse slag. Och det byggs nu ett antal stora system. Alltså en ny logik att bygga kunskapshantering till exempel. Om nu Pharmacia är ett kunskapsföretag så är det rätt naturligt att man har ett kunskapshanteringssystem. Om nu så att säga den stora andelen är personalkostnader, om man kan minska kunskaps eller öka kunskapsomsättningen med 10% i samma volym, så är det enorma pengar i systemet. För deras huvudsakliga kostnader är lönekostnader, eller man kan lära alla läsa fortare eller någonting annat. Ett speedreading-system, ni kan räkna själv, om man kan lära sig att läsa 5 minuter kortare per dag via speedreading och de mejl man har, så är det till exempel, jag tror att det man landar i att man kan ta en vecka längre semester eller något sånt på slutet av året. Så det är liksom stora utväxlingseffekter här på lärandet och lärandet i sig. Och där sker då väldigt mycket kring olika tekniska hjälpmedel för att speeda upp det här. Så var man än går in i systemet och var man än håller på, så finns det stora rationaliseringspotentialer både på kostnadssidan i företaget, alltså knåda de system man har på ett effektivare sätt, alltså business as usual fast lite bättre, fortare och billigare. Och det andra är att hitta nya affärsmodeller, nya sätt att sälja, tillverka etc. Så nya intäktsmöjligheter. Och det är väl det som triggar ledningar ofta kanske. Och sen kan man, jag menar, man kan ställa sig då ett antal frågor kring de här delarna. Vad betyder det för systemet? Ja, det betyder att interaktiva kapaciteten kanske ökar med en faktor 2 eller 4 eller 5 eller det kan vara. Vad händer om även de som ligger nära min kärnverksamhet enkelt kan utsourcas via andra teknologier eller kommunikationsmodeller? Ericsson producerar faktiskt den enda telefon i Sverige idag. Och det finns ju många som producerar och gör på andra sätt. Vi talar rätt mycket nu kanske inom ramen för e-learning att man kommer inte producera själva e-learningen i Sverige utan den görs kanske i Bangalore eller i öststaterna någonstans. Men det vi ska vara bra på det är liksom designa efter marknaden men produktionen sker någon annanstans. Det vill säga det ställer mycket av de här kända begreppen på huvudet i vad man, var och när och hur man gör. Och man kan producera och göra affärer var någonstans helst i världen egentligen för liten marginalkostnad. Och man kan liksom enkelt gå in i de här flaskhalssystemen som man har. Och man kan titta på titta om man ignorerar geografi, vad händer då? Och man jobbar ofta med standardiserade produkter som enkelt kan omförpackas då i en informationshanteringssystem. Jag menar att skräddarsy sin egen Volvo. Man har snabba system då som modulariserar. Man kan skicka in färg och form och askkoppar och mugghållare och vad det är allting. Och jag bygger min bil. Och det krävs ju då att man har snabba system. Alltså det här att man har fyra olika modeller finns inte längre utan alla har sin. Och sen om man tittar ut organisationssynpunkt i företaget, vad skulle man kunna göra annorlunda när de största flaskhalsarna försvann? Varför ser ens organisation ut som den gör egentligen? Ofta är det ju spegelbilder av annat. Om man tittar på företagets ekonomisystem eller någonting annat så är det en spegelbild av produktionen. Om vi nu får ett nytt produktionssystem, vad händer då med ekonomisystemet? Alla, det kanske någon som kör SAP-modeller här som har tröttnat på som följer gammal produktionslogik egentligen. Kan man kopiera det man är bra på? Alltså det man är bra på kan man sprida enkelt över världen. Finns ett klädföretag som lägger ut, alltså de skyltar om en butik, sin stjärnbutik. Sen lägger de ut det på nätet så de kan skylta om över världen på egentligen på en timme. Det går ut ett mejl, skyltar om den här produkten vi har fått in på det här viset och så går de in och tittar på servern och världen skyltar om då eller profilerar om produkterna på någon timme eller sådär va. Så det är mycket snabba, få gemensamma, därför att kunderna är så här att de vill ha de bästa produkterna och servicen som är anpassade till deras behov, som kommer på direkten till ett konkurrenskraftigt pris och sen ska de ha massa gratis service runt omkring. För det är en bild som kommer i alla branscher, som finns i alla branscher. Så att slutsumman av det här är egentligen att oavsett man är stor eller liten i det här så är det att varje morgon i Afrika så vaknar ett lejon och vet att det måste springa snabbare än den långsammaste gazellen, annars kommer den att svälta ihjäl. Men å andra sidan så vaknar en gazell varje morgon i Afrika och vet att den måste springa snabbare än det snabbaste lejonet, annars kommer den bli uppäten. Så sensmoralen är egentligen att det spelar ingen roll om man är stor eller liten. När solen går upp så springs som ögat så går det bra. Det var det hela.